Det är fredagen den 2 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, så här bara 9 dagar före riksdagsvalet. Det är fredag och då som vanligt dags för Svenska Dagbladets trogna ledarskribenter att vägleda er genom samtiden. Det har hunnit bli september, höstmånad eller skördemånad och kvällarna blir mörkare. Men här blir intellekten och fantasin bara ljusare. Med mig för att hjälpa oss idag har jag Tränne Stabila Båk i samtidens myllrande farled. Nämligen Peter Wennblad, Maria Ludvigsson och Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre.
Hej.
Tack för det.
Peter, jag har räknat ut att du fick rösta första gången 1998. Det här blir alltså ditt 7:e riksdagsval. Hur känns det? Är det liksom 7:e gången gilt nu eller?
Alltså, jag röstade faktiskt första gången, nu ska jag se, när var EU-valet?
1994.
Nej, du tänker på det första, 1995, det första EU-parlamentsvalet.
Precis, då fick jag rösta första gången. Ja, men alltså, jag har ju redan röstat faktiskt.
Så att du har
för
det?
Mig, ja, så att för mig är det...
Frågan över.
Jag tycker ju om att göra lite högtidsdag av en valdag. Och gå, jag har en väldigt fin vallokal i ett... Det är församlingshuset till...
Ja, jag tänkte det är en sån här gammal medeltida kyrka.
Visby domkyrka och församlingshuset. Så det brukar vara ganska högtidigt faktiskt. Men jag är inte på Gotland på valdagen. Så att, jag måste ju arbeta också.
Men det är inte fullt lika högtidligt i de där mer tillfälliga vallokalerna?
Nej, det var inte riktigt lika glamoröst i Almedalsbiblioteket. Det var ganska... rörigt och det var någon småbarnsfamilj med skrikande barn, så det var inte alls den där
vördnaden
som man vill ha.
Nej. I Stockholm så jag brukar vilja rösta i stadshuset, men numera så är det bara i ett tält utanför stadshuset.
Nej,
inte heller glamoröst längre.
Nej, men jag kan ju tänka, den här röstningen i domkyrkoförsamlingarna, alltså man skriver ner på runor då och karvar man in och så är det någon budkabel som löper iväg. Liksom, så här. Ah, vilken miss, Peter. Ja, hon har ju redan presenterat sig själv, Mia, Maria Ludvigsson. Man talar ju inte om en dams ålder, så jag avslöjade inte när...
Exakt, jag har ingen bakgrund.
Du har aldrig röstat. Jag frågar dig, tänker du förtidsrösta eller hur tänker du?
Ja, jag tänker det. Mest för att inte glömma bort det. Och så man kan ju göra det lite festligt då också, att man går ut och äter efteråt. Och sådär.
Ja.
Det är vår plan.
Hörrni, fråga, får man rösta berusad?
Ja.
Det får man, va?
Jag är det tror att man skulle juridisk fråga.
Ja, nej, det är en juridisk fråga.
Jag tror att man kan bli avvisad från vallokalen om man uppvisar tydliga tecken.
Ja. Fast det är väl mer om man är störande, inte bara om man luktar champagne.
Jag blev inte avvisad i alla fall.
Nej, men då så. På Gotland får man.
Jag kom på det i sista stund senast att jag faktiskt inte hade gått och röstat. Så då hade jag smygsmakat lite på bubblet och tänkte hjälp. Tänk om de har blåstest.
Tänk om det är ordningsvakter där som brottar ner dig.
Ja, jag tänkte också, men jag vill inte säga det.
Den farhågan hyser jag inte då.
Nej.
Dessvärre verkar det som att det är både den ena och andra som behöver vara rädda för ordningsvakter numera.
Ja, och dessvärre verkar ju en hel del människor rösta berusade också med tanke på hur det brukar gå i valen också. Men...
jag svarar på opinionsmätningar.
Just det, det är inte förmildrande omständighet. Man kanske skulle bjuda dem på champagne innan och liksom få dem att se lite mer positivt på tillvaron, så kanske blir ett annat utfall.
Ja, precis.
Och vad tror ni om det?
Det tror vi låter bra.
Sponsra.
Mattias, välkommen du också. Du har kvar din rösträtt.
Ja, det hoppas jag. Än så länge har vi inte något sånt valresultat, men det kommer väl.
Har du hunnit rösta än då?
Nej, det vill jag absolut inte göra före valdagen. Jag skjuter upp plågan så länge det går.
Ja. Okej, men du går alltså och röstar i din ordinarie lokal så att säga då också. Ja, härligt.
Det finns ju många som tycker att de vill få ett resultat så fort de har röstat.
Mm.
Att det liksom ska bli, det ska direkt märkas i systemet att nu har jag gjort mitt. Det kan jag förstå.
Det kan jag förstå också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hörrni, vi ska dra igång med veckans ämnen. Jag tänkte att vi som så ofta förr skulle prata om el till en början. Det är ju valets viktigaste fråga. Vinterns elpriser beräknas bli högre än någonsin. För en vanlig familj kan det innebära att det blir, det talas om 3 gånger så mycket pengar som förra vintern, som ju var rekorddyr redan då. Vi talar alltså då 50, 60, kanske 1000, kanske ännu mer. Så det är rejäla smällar som ligger framför oss. Och Peter, du har ju dessutom tagit reda på att det kan bli så illa att vi kommer behöva stänga av elen ibland också. Och det har du skrivit om, berätta.
Det har jag gjort. Nej, men vi fick ju den lite otrevliga nyheten här under veckan att en Ringhalsreaktor som har varit på service eller vad det heter, någonting annat, men det innebär det i alla fall. Det gick sönder någon tryckbehållare när de skulle göra ett säkerhetstest, så att den blir stående hela hösten. Och det här försämrar ju då den så kallade effektbalansen ännu mer i södra Sverige. Mm. Och samtidigt så har liksom Svenska Kraftnät då, som är den systemansvariga myndigheten, gjort nya scenarier utifrån att vi inte kan lita lika hårt på att vi kan importera el under de timmar som vi inte har tillräcklig produktion i Sverige. Och det gör ju att SEK då har höjt sin bedömning att risken för sådana här bortkopplingar höjts från låg till reell. Och det innebär då alltså så att under x antal timmar under vintern så är effektläget så ansträngt att SEK kan behöva gå in och beordra manuell bortkoppling av vissa elanvändare.
Vad betyder det? Alltså, kan de ringa upp någon eller stänga av?
Nej, men det finns alltså alla länsstyrelser har faktiskt ansvar för och har tagit fram liksom prioritetsordningar för det här, så att det finns liksom en plan för, ja, men om det nu ser väldigt illa ut i Stockholm till exempel, då har länsstyrelsen Stockholm en lista liksom, så här, i den här ordningen beroende på hur mycket som behöver kopplas bort så gör vi det. Och det kan gå väldigt fort. Så SEK tror jag pratar om att det ska vara högst 15 minuter från order till verkställande.
Mm. Ja, men 15 minuter, det är väl också, det är väl de driftperioder man ofta arbetar med i elnätet. Men Peter, hur illa är det här då?
Alltså så här, det är politiskt väldigt illa. Alltså det här är en situation som, det är ett magnifikt politiskt misslyckande att vi överhuvudtaget ska behöva prata om manuell bortkoppling. Sen i praktiken, om det då blir kontrollerad manuell bortkoppling, så, ja, det kan bli, det, för det första, det har aldrig hänt tidigare. Men så, det blir som ett strömavbrott. Men det allvarligare är egentligen att såna här effektobalanser ökar risken för okontrollerade fel.
Alltså att, och då är det illa, då är det riktigt illa.
Då är det riktigt illa, då kan vi liksom få blackout. Det hade vi ju någon gång i södra Sverige, på grund av, det var inte av effektobalans utan andra tekniska fel, det var väl i början av 2000-talet någon gång. Alltså dels kan den typen av strömavbrott bli ganska långvariga och väldigt svåra att åtgärda. Det är svårt att återstarta systemet. Mm.
Och då, när det, då går ju även då givetvis industri och samhällsviktig verksamhet drabbas ju också då, för att jag tänker mig att när man kopplar bort så här, när man bestämmer vad man ska koppla bort, ett hushåll kan ju kanske klaras utan någon timme sådär.
Ja, precis.
Det är ju, men när stoppas produktionen i pappersbruk, då kan det ta en jäkla tid att få igång det.
Men just pappersbruken, om vi hamnar i ett sånt här läge, då tror jag pappersbruken redan har stängt frivilligt för att priserna är för höga för att ha verksamheten igång.
Jo, men jag tänker ändå liksom, det finns ju viss svensk basindustri som går hela tiden så att säga liksom. Ja. Som behöver göra det också. Sen antar jag då givetvis att riktigt samhällskritisk verksamhet som sjukhus och sådär, de har väl generatorer och sånt där som
beredskapssystem. De har båda reservaggregat och det är de som kommer, beroende på sist eller först på den här prioritetslistan, beroende på vilket håll man tittar från. Mm.
Okej. Jag tänker så här att ett politiskt misslyckande, så det är ju förstås en politisk fråga av hög valör. Det är därför det pratas mycket om det i valrörelsen. Peter, jag såg att regeringen var ute igår och pratade, eller i morse var det väl, och pratade om att man ville förändra politiken inom EU. Har du koll på det, vad det egentligen man föreslår där, och vad hoppas man få ut av det?
Ja, regeringen är ju väldigt skicklig på att presentera gamla nyheter som nya.
Och då gick jag i fällan.
Och andras förslag som sina egna. Utan att bli allt för teknisk här. Det här gick ju EU-kommissionen och Ursula von der Leyen ut med för flera dagar sedan. Alltså att man tittar på möjlighet att frikoppla gaspriset från elpriset. Det här är ganska komplicerat, så det kanske vi inte kommer behöva fördjupa oss i. Men det här pratade till och med Farmanbar och Damberg om på sin presskonferens för två dagar sedan. Och så helt plötsligt idag så hoppade man upp som gubben och lådan och liksom låtsades att det här var ett svenskt förslag som skulle drivas på EU-nivå, men det är faktiskt bullshit.
Ja, men kommer det hjälpa då? Finns det potential att lösa någonting med det här?
Ja, men jag är inte någon expert på vad ska säga, elmarknadsmodeller. Men alltså den här marginalprissättningen som det heter, det vill säga att den dyraste kilowatten sätter priset på all el i systemet, den får ju lite bizarra konsekvenser när liksom ett kraftslag, det vill säga när fossilgasen är så mycket dyrare än alla andra kraftslag. Så att jag tycker någonting behöver göras här.
Mattias, det är väl uppenbart att Socialdemokraterna är fullt begripligt mycket oroade över den här frågan och vilken påverkan det har på hur folk röstar. Är det här någonting som du tror kommer att avgöra eller skulle kunna avgöra valet?
Ja, det är uppenbart något folk pratar om, och det är ju intressant att se partiets krishantering för närvarande. Det kom ju bara idag ett kostligt citat från Expressen om hur man nu försöker skylla. Magdalena Andersson gick ut väldigt hårt mot kärnkraft i sitt installationstal i november förra året bara. Nu beskriver man det från socialdemokratiskt håll som en miss av talskrivaren. Man försöker alltså skylla det på en stackars talskrivare och får ju därmed sin partiledare, som man bara här om veckan ville framhålla som en presidentkandidat, att verka ännu mer inkompetent än hon möjligen hade kunnat verka annars.
We want names. Vilken talskrivare, det måste vi.
Det finns många såna här underhuggare nu som man liksom skulle vilja samla till en gruppintervju. Den här talskrivaren, den här sverigedemokratiska tjänstemannen med polskt ursprung som bjöd in till fika.
Precis. De borde kanske skapa någon gemensam terapigrupp där de sitter, anonyma underhuggare som sitter
och de kan pratar. Ta en kardemumma längd ihop.
Men, eller det är ett fackförbund.
Ja, precis. Men Mia, vad säger du om det här med elkrisen? Tror du människor är oroade? Eller det ska de väl vara, helt enkelt?
Ja, det vet jag att de är. Det tycker jag. Det behöver man inte ens vara politiskt orienterad för att notera. Utan det är ju även i sällskapsliv och när man pratar med andra så är det ett bekymmer. Och det är många också. Jag har ju bott i Norge en period och har goda vänner där och nu är inte de i samma situation riktigt, men de minns ju 70-talet hur det var, när det verkligen var, de hade det ganska knapert där. Min bästa väninnas pappa, hon var ute i Mjösa och fiskade, inte för att de skulle svälta annars, men det var ett sätt att få alltså, dryga ut maten. Jag kan också notera att de aldrig har smör på brödskiva, utan de är liksom, de var uppväxta på ett annat klimat när det var liksom
innan oljan.
Ja, exakt. Och de kan ju allting med detta om hur kallt det kan bli inomhus. Alltså hur man gör och hur man eldar på och hur man klär sig. Man måste alltid ha ylle underst och sånt där. Och det tänkte jag, att det där, jag kan få anledning att be dem om råd under vintern.
Paulina Neuding, vår kollega, hon avslöjade igår i podden att hon har börjat undersöka möjligheten att köpa nattmössor till familjen. Och det är ju ett bruk som ligger långt tillbaka i tiden, men det kanske Jag ser framför mig Muminpappa eller någon sån där kanske som hade. Han brukar väl ha nattmössor. Peter, vad skulle du säga?
Jo, men jag var ju faktiskt på ett seminarium här, eller satt i en panel hos Stockholms Handelskammare här på morgonen, och då presenterade faktiskt Novus dagsfärska siffror om alltså, hur oroliga svenska folket är för sin privatekonomi med anledning av elpriserna. Och det är ju 60% som säger att de är mycket eller ganska oroliga. Det är kanske svårt att sätta en procent, tolka en procentsiffra, men jag skulle säga att det är väldigt högt.
Så är det. En fråga är ju att politikerna skyller på varandra. Regeringen har ju lagt ner kärnkraften, men säger ju att det här huvudsakligen är Putins fel, och oppositionen säger förstås att en stor del beror på kärnkraften. Jag tyckte, Peter, du hade ju funnit en ganska bra förklaring där. Kan du ta den där med försvar och krig och sånt?
Jo, men det är klart att Ryssland och Putin har startat ett energikrig mot Europa. Men krig förlorar man ju bara om man inte har ett eget försvar. Och Sverige har ju de facto avvecklat en stor del av sitt liksom, kärnkraftsbaserade försvar. Hade vi haft det kvar, då hade vi liksom motat de ryska trupperna vid gränsen. Men nu är de uppe i Svealand istället.
Då hade vi varit laddade.
Nu står de i baggensteket igen. Ja, men faktum är att jag kan rekommendera, jag läste precis en twittertråd av en forskare som heter Henrik Wachtmeister, som där har man då som visar att man har modellerat...
Med i podden för övrigt.
Ja, det har han varit, ja.
Känd från podden.
Man har ju modellerat då hur priserna skulle ha sett ut, inte i år då, utan hösten 2021 då, om Ringhals hade varit med då, och så hade man då också om det hade varit krig eller inte krig. Och där kunde man faktiskt finna hur stor för priserna i svenska elområdena 3 och 4 att kärnkraften hade haft en betydande påverkan på priset då, i alla fall hösten 2021 då. Liksom. Så det kan man gå in och titta om man vill, antingen på Twitter eller gå direkt in på och läsa den här forskningsrapporten som kom i år. Hade du sett den, Peter?
Det hade jag.
Ja,
och vi kommer även att citera Henrik på morgondagens ledarsida.
Vad bra.
Man kan ju fundera på om det vore en folkomröstning om atomkraft, nej tack, eller kärnkraft nu, hur det skulle se ut.
Det skulle vara intressant.
Jag skulle vilja lägga till en sak. Jag tror att Socialdemokraterna nu är extremt nerviga för vad det här betyder för varustatet. Men de har ju ändå tur med tajmingen. Alltså om valdagen skulle ha varit i november, när vi liksom hade haft 2-3 riktigt feta fakturer, så tror jag att stämningen hade varit
är det inte typiskt? Socialdemokraterna har alltid tur med saker och ting.
Ja, och de har ju en till räntehöjning från Riksbanken alldeles efter valet också. Det var en tur kanske att de slipper den. Men Mia, jag tänkte lyfta upp det där med folkomröstningen. Du gillar ju att prata om idéernas kamp och sådär. När det gäller energipolitiken, vilka idéer är det som har stått emot varandra där, tänker du?
Ja, men den tydliga är just där att man hade tankeförbud om ett visst energislag. Det finns det är den totalitära staten, det här med att man kan med politikens makt så kan man styra människor mot att tänka på ett visst sätt, och att man ska också kunna styra vilka nya energislag som ska uppfinnas. Och det är liksom yttervänsterns tanke om att med politikens kraft så kan man förmå precis vad som helst. Medan den liberala synen är då att politiken kan inte beställa fram idéer, utan det är friheten som de uppstår.
Tankeförbud, det är ju faktiskt en ganska drakonisk lagstiftning. Det leder ju tankarna...
Och det är många som inte trodde att den fanns. Alltså, när man pratar om den idag så där, så vad då menar du att man inte fick forska i detta?
Ja, det är mycket bisarrt alltså. Det leder ju tankarna till de här totalitära samhällena i böcker. Jag tänker, Mattias, vad är det för dag idag?
Det är 2 september. Tänker du på ett speciellt litterärt verk som påbörjades denna dag?
Ja, precis. Jag tänkte på då Och världen skälld av Ayn Rand, där på datumet 2 september spelar ganska stor roll genom handlingen. Och det beror på att hon började skriva det just den 2 september. Var det
ja,
inte så?
Det stämmer.
Var det första hon skrev?
Nej, Atlas Shrugged var ju det sista skönlitterära hon skrev.
Där avslöjar man sig. Ja. Får jag fortfarande vara er vän?
Det får du verkligen vara, men du kommer få... vi ändrade julklappslistan till dig.
Ja, det är bra.
Jag måste erkänna mig att jag har läst ett verk av Ayn Rand, men jag läste inte klart.
Okej, vilket var det?
Ja, gud, nu ska jag komma ihåg vad de heter.
Var de en arkitekt?
Nej, det var om tåg.
Ja, det var
Atlas Berg. Exakt, jag med. Atlas Berg, jag med. Ja. Det var med
den
tåg,
har jag,
exakt.
Den har jag bearbetat översättningen av och publicerat. Så den är jag väl bekant med. Men jag har dock inte läst om den efter publiceringen 2005 på hennes 100-årsdag.
Ja, man ser, man kan vara nästan till libertarian och även inte ha läst... djupläst Ayn Rand.
Det är ju 40-årsminne av hennes död i år, så då skulle man kanske, då går ni till 1982 förresten.
Ja, det
eller
stämmer.
Fel där. Ja. Ja, hörni, vi får lämna Rand och tågen åt sitt öde så länge. Vi ska fortsätta prata el, och då tänkte jag vända mig till Mattias, för att du har också skrivit på temat ja, idag är det väl du skriver om det här med, eller är det idag?
Jo då.
Ja, om företag som har fått skatterabatter för att etablera sig och driva elintensiv verksamhet. Berätta.
Jo, men det är ju regeringen kom på här, och här är båda skyldiga, för det började redan under Annie Lööfs tid som näringsminister i den borgerliga regeringen, att man tyckte att det var fräckt att få hit amerikanska nätjättar och att de etablerar sig här, så man gav det oerhört stödbehövande företaget Facebook 140 miljoner av skattebetalarnas pengar för att etablera sig i Luleå. Och det man har velat locka till sig från de här amerikanska storföretagen är serverhallar. Mm. För det var ju, då har man slagit sina kloka regeringshuvuden ihop och tänkt. Och det är ju så här när politiker ska tänka liksom, att då vill man plocka ut vilka är framtidsbranscherna, vilka är framtidsföretagen. Och när man tittade för lite knappt 10 år sedan så var ju det här det. Och Sverige var ett land som kunde locka med ett svalt klimat och med politisk stabilitet och inte minst pålitlig tillgång till fossilfri och pålitlig och billig el. Och vad passar då bättre än att erbjuda skatterabatt till jättestora företag? Så man skrev ner de energiskatter som vanliga hushåll och vanliga företag svettas över. De skrev man av till 98% för de här storföretagen.
Men var det bara för att man tyckte det var coolt, eller det var tanken var väl att det skulle bidra till tillväxt och arbetstillfällen också?
Ja, vilket ju ekonomer redan tidigare med väldigt många exempel visat att det här funkar inte för att få jobb och ekonomi. Men det fanns en massa konsultprodukter som påvisade motsatsen och förespeglade att nu skulle skapas 30 000 nya jobb. Jag tror att när Aftonbladet undersökte det här om året så var det 46 hos Facebook till exempel. Så det är ju inte riktigt... Ja, konsulterna har ju också fått jobb och det har väl också gått på någon offentlig nota. Men,
okay.
Men så värst många nya jobb skapar det ju inte.
Nej, men det fattar jag också, att en serverhall, det är väl på sin höjd någon vaktmästare som går och skramlar med nycklarna och byter
dem
kontakter.
Det är byggandet, och sen är det specialister som företagen inte sällan flyger in för...
Okej, men precis, för nu ska jag komma till poängen. Någonting verkligt arbetsintensivt som vi borde importera och ge skattelättar till, det är de här trollfarm eller trollfabrikerna som finns i Polen tydligen. Alltså tänk er, vi har ju massa med arbetslöst folk, exempelvis i Norrlands inland, som skulle drömma om att sitta på nätet. De gör det kanske redan idag.
Och de gör det, men får inte betalt för det.
Ja, så varför inte importera den typen av verksamhet och liksom trollfarma sig hit eller dit liksom? Det, Mattias, skulle inte det vara sund nationalekonomi?
Ja, om man hört med SD så har de redan börjat med exempel i viss skala och jag menar, i den moderata riksdagsgruppen finns ju enskilda entreprenörer på detta tema, men jag är inte säker på att det är nästa stora industri. Men problemen är ju då dels liksom att de här näringspolitiska förutsättningarna finns inte. Och man har försökt, efter ett tag insåg man det improduktiva i att bara plocka ut storföretag. Så då har man försökt bredda det här stödet, men det har bara fått till konsekvens att liksom man har fått ändra regler fram och tillbaka. Hur ska man ta alla de företag som delar på serverkapacitet och köper in den tjänsten? Vem är det då som ska få skatterabatten och sådär? Så det är en stackars konsult i den rapport, eller en stackars företagare i den rapport som nu kommit, som liksom är förtvivlad och säger försöka få tillbaka pengarna på energiskatten är så svårt att man måste ge bort hälften till konsulter.
Peter, den här typen av missriktad näringspolitik, hur illa är det?
Jag är väl avtrubbad. Alltså, det är klart att det är illa, men det är inte så ovanligt.
Nej, det är inte unikt. Men det blir ju, det unika är ju lite grann att utöver det här näringspolitiska och att det inte levererat, så har man alltså valt att satsa på att locka hit väldigt elslukande verksamheter till, och inte bara till Norrland, utan väldigt mycket ligger i områden med brist på el.
Mm. Ja.
Men finns det inte någonting i det här ändå, vi säger att politikerna så gärna vill ha någonting som var ball, att det var något väldigt fascinerande. Men det ligger någonting i det där ändå, det kanske har sin förklaring. Jag som själv har varit med i ett politiskt ungdomsförbund vet ju att det inte, alltså vi som var med, det var inte vi som startade punkbanden, om man säger så, utan det var liksom, och då finns det nog, om man får generalisera, det finns en fascination i det politiska läget, det är jag helt övertygad om, oavsett parti, att få vara med där det händer, att få gå på röda mattor, det är lite glam, det är det senaste, det är framtiden, det är sånt där som man kanske själv inte riktigt begriper. Det finns en lockelse i det, det är jag helt övertygad om. Ja,
och politiker blir rockstars helt enkelt.
De blir i alla fall starstruck av rockstars.
Ja, det sjukaste i den var ju när Leif Pagrotsky köpte ett pris
på
bara för att gå på musikgalan.
Ja. Jag tänkte på honom faktiskt. Jag såg honom framför mig. Ain't no rockstar.
Peter?
Ja, vad var frågan nu? om de var...
Har du spelat i ett punkband?
Nej, men det vet vi nu. Peter är jättetöntig. Det har ju folk på arbetets... Eller vad heter de? Kultursidan sagt. Att han inte,
ja, då är det så.
Han har ingen koll på någonting.
Nej.
Jag har faktiskt en gammal muffkompis som jag får berätta om mig själv. Som när vi presenterade varandra, hur känner ni varandra, så sa vi alltid att vi startade ett punkband ihop för att det skulle låta ballare än att vi träffades i muff. Ja, ni kan förlåta mig för det.
Ja, okay. Ja, nej, jag tyckte bara Peter, det lät som du ville hoppa in, men du kanske inte... Det kanske var en
synvilla. Jag tycker mina kollegor sa allt jag hade sagt.
Och här kommer producenten innan reklamavbrottet för att dementera sina kollegors antydningar om att det här med muff och punkband skulle vara en omöjlighet. Jag träffade ju ingen i muff, för jag var ensam muffare i Gällivare under den perioden. Men jag var åtminstone med i muff och ett punkband samtidigt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men det var bra. Vi går vidare. Det är Mias tur att sitta i heta stolen. Och då skulle vi prata Moderaterna, som vi ju gillar att prata om. Du var med i vår statliga konkurrent Nordengren och Epstein här i veckan. Och
exakt.
De lät diagnostisera Moderaterna.
Ja, de har en sån tradition att de bjuder in personer som anses stå på partiets sida på något sätt. Och så ska man ge en diagnos.
Mm.
Och jag skulle då, det gjorde jag för 4 år sedan också, skulle jag ge en diagnos. Först berätta om symptomen och sen en diagnos om Moderaterna. Jag gav nog diagnosen samtidssjuka. Jag hade lite av annat. De hade problem med balansnerven också. Det här att orientera mellan den repressiva staten och den frihetliga. Att man liksom famlar lite där. Men min diagnos var nog samtidssjuka. Och den visar sig genom att man är väldigt upptagen av det senaste slaget på Twitter. Mm. Att man förhåller sig till allting. Man är väldigt angelägen om att ge väljarna det de vill ha. Hela tiden plisa sin publik på något sätt. Väldigt samtidsaktigt. Och så fick de frågan, jag tror det var Epstein som frågade, vad ska man göra då? Vad ska de göra? Då sa jag bara, läs Hayek.
Mm.
Och så blev det tyst. Och så kände jag att det här blev väldigt så där töntigt.
Ja,
men då fick det vara just
det. Det var inte så punket med.
Mm. Nej, det var exakt, du ser.
Ja, men det är ju det. Thatcher tog ju Hayek och drämde i bordet, ja, och sa this is what exakt we believe in. Liksom. Det,
precis, ja. Och då så sa de, Efraim Norgren sa, men det är kanske inte så många som känner till honom.
Nej, det är ju felet.
Och då så sa jag, och då, mm, ja, och då säger jag, men då får de väl slå upp det på nätet då. Mm.
Vem är Epstein och vem är Nordengren av de där två? Vem är mannen?
Louise Epstein och...
Ja, det är så, okej. Okay. Hon som är Nordengren. Det är hon som är kvinnan i förhållandet. Alltså.
Okay, ja, och de gör det ju väldigt trevligt, tycker jag. Alltså, ja. Det är väldigt sådär, en samtal de två emellan.
Det är väldigt trevligt. Får jag fråga, finns det någon bot eller är det bara palliativ vård som återstår?
Nej, det jag gav som tips var just att läsa Hayek. Och det jag menar med det är ju att återgå till idéerna. Ja. Att inte ständigt orientera efter vad vill folk ha, vad säger fokusgrupperna. Som gör att man blir lite ostadig sådär. Jo, jag skrev också att min idé var också att de har koncentrationssvårigheter att hålla sig till någonting. Och det är sånt som man också kan se bland småbarnsföräldrar. Och då tänkte jag, det är inte så förvånande, så eftersom de själva umgås nästan med småbarn. Eller det blir lite lekis eller förskolenivå ibland på den politiska debatten, mm, politiska diskussionen. Och därav då deras koncentrationsförmåga att hålla fokus på det som ska vara, handla om rätt och fel och inte hela tiden efterfråga vad är det de vill ha.
Men prognosen då för patientens tillfrisknande, finns det en sådan?
Just det, det skulle jag också ge. Ja, jag var hoppfull.
Ja, men vad bra. Mattias, du gillar ju att leka doktor. Om du skulle göra det med Moderaterna, vad visar dina prover av Moderaterna just nu?
Ja, det är uppenbart liksom en svårartad kränkthetskultur och avsaknad av impulskontroll som tagit över mycket av partiets göranden och låtanden, inte minst i rättspolitiken som ju blivit en veritabel popcornmaskin. Men jag skrev ju om det i veckan om liksom att borgerligheten har ju ändå väldigt tydliga saker som skiljer ut dem från... Alltså den här valrörelsen har ju blivit väldigt mycket ett slag mellan vill du inte ha Sverigedemokrater eller vill du inte ha socialdemokrater? Och det uppenbara svaret på det borde ju vara en borgerlig regering. För den kan betona andra saker än vad nationalister och socialister gör. Men det har man ju valt att tona ner så pass att man nästan glömt bort det. Att man varit en röst för allt ifrån liksom fiskalt sunt förnuft till liksom förståelse för företagsamhet, till respekt för individens frihet och samarbete mellan och värdegemenskap mellan västdemokratier. Och de aspekterna har ju hamnat lite grann i skymundan. Men där men har Mattias, du min ordination.
Ja, men Mattias, vi ska ju säga det också att du och jag och Paulina har ju ägnat några dagar åt att läsa valmanifest. Och då fann ju du faktiskt att, du tyckte att Moderaternas valmanifest tillhörde det bästa faktiskt. Det finns ju hopp om man går till vissa delar av partiet i alla fall.
Ja, och vi vet ju liksom, där sitter ju jättemånga människor som har koll på det här. Och de finns i andra partier också. Jag menar, när du intervjuar Oscar Sjöstedt till exempel så har han också en förståelse för i alla fall den ekonomiska sidan av detta. Så det saknas inte möjligheter för ett sånt ledarskap i riksdagen och det kommer att behövas, men då behövs det opinionsstöd också. Särskilt nu när det är val.
Ja. Peter, jag tänker så här, Centerpartiet har precis dömts till rättspsykiatrisk vård och det är du som är läkare för att besluta om särskild utskrivningsprövning. Vad sätter du för diagnos på patienten?
På Centerpartiet, ja. Den är ju ganska uppenbart, det är ju en narcissistisk personlighetsstörning.
Ja, är den behandlingsbar? Eller måste vi avskilja den från resten av samhället?
Ja, jag tror kanske att med den nuvarande partiledningen så är den svårbehandlad.
Nu är vi elaka förstås, man ska inte prata om psykisk sjukdom på det här, eller psykisk ohälsa på det här sättet, så att det blir vi lite ursäkt för, men jag tänkte ändå det, att vi ändå pratar ohälsa i allmänna ordalag, så tyckte jag det var en rolig grej.
Det där var en väldigt nutida ursäkt, Andreas, att du bad inte riktigt om ursäkt för att vi gjorde det, utan för att de reaktioner som det kan...
Precis.
Ja. Om någon alltså,
med tanke på rättspolitiken får man kanske ändå föreslå en ta på sig den vita handsken och föreslå en grundlig inomkroppslig undersökning.
Ja, hörni, nu slutar vi. Vi ska prata andra saker också. Vi ska prata opinionsundersökningar faktiskt. Det är ju som ni vet superjämnt verkligen mellan regeringsalternativen. Jag kollade Poll & Pulse precis innan vi drog igång. Och den var uppdaterad med dagens mätningar. Och då skiljer det 0,2% mellan regeringsalternativen. Det innebär ett enda mandat. Men det är ju så att just opinionsundersökningar och hur de påverkar den politiska diskussionen och därmed också påverkar politiken och valresultatet är ju något som också engagerar. Det här med, det blir nästan någonting som ni vet där inom fysiken, att man när man mäter så går man in och påverkar samtidigt. Ja, frågan är helt enkelt, Peter, jag vet att du har intresserats för det här. Låter vi opinionsmätningar ta för stor plats? Eller låter partierna det ta för stor plats? Eller är vi i medias fel? Eller finns det ett problem här helt enkelt?
Ja, jo, alltså det finns ett problem. Eller jag tycker att det liksom det kanske största problemet här har ju varit SVT och Novus undersökningar. Alltså jag skrev ju en text förra veckan om att, eller om det var ett par veckor sedan, om att regeringen borde skickas på utbildningen i naturvetenskap. Mm. Jag tror att en del medieredaktioner också skulle behöva skickas på kurs i sannolikhetslära. Alltså ja. Man märker ju att för någon som har ett hyggligt hum om statistik, så när det är väldigt snabba rörelser på kort tid, det är extremt osannolikt rent statistiskt.
Ja.
Mm. Och då måste man vara väldigt försiktig med att dra på det rent nyhetsmässigt. Men det har ju inte SVT gjort, utan hela det här narrativet om Moderaternas kräftgång i opinionen, absolut, det finns ett visst stöd för det om man liksom lägger ihop alla opinionsundersökningar, men inte av den så här grad som SVT har gjort det till, och där man dessutom gör sig till liksom redskap i lite interna maktkamper. Alltså SVT vet ju naturligtvis precis vilka de ska ringa inom Moderaterna om de vill ha de här rösterna som, eller vad säger, de här vill få lite slipade knivar i nästkommande inslag.
Ja, men jag förstår vad du menar. Det är helt enkelt inte så att en kvarts miljon människor byter inte från M till Sverigedemokraterna en dag och byter tillbaka nästa dag. Det sker ju naturligtvis inte.
Nej.
Men ändå så blir det det. Opinionsundersökningar visar ju inte verkligheten, men de påstås ändå visa det. Och då skapar man så att säga en verklighet som aldrig finns. Eller vi kommer ju aldrig veta att vad som egentligen hände i väljar, för det har ju inte kontrollerats. Men det som du säger är extremt osannolikt att det skulle ske.
Ja.
Mia, vill du hänga på Peters resonemang här?
Ja, det slår mig verkligen att hela det här förstärker ju det som många av oss tycker är problematiskt i politiken nu. Att det handlar om vad vi folk har.
Mm.
För frågorna blir ju också sen när de ringer upp olika partier och sådär. Ja, vad tror ni det här beror på? Ja, vi får ju kolla på det här och så får vi leverera en annan politik då. Se, liksom som att det blir som ett spel att man gör olika. Det verkar funka som att man gör olika utspel. Ja, nu ska vi stänga in alla som överhuvudtaget uttalar sig om våld. Alltså extremt repressivt. Och så ser vi, vad blir reaktionen på det? Fick vi upp siffrorna eller inte? Och så funkar det ju inte. Alltså det kommer inte spela roll. Det utspelen har ingen större betydelse för hur folk i längden värderar. Men det har blivit en bakom framvänd modell där politiken inte kommer med idéer och tänker på vad är rätt och fel, utan som hela tiden så här, upp med fingret i luften och känner efter, har vi en fokusgrupp och så ser vi vad folk vill ha. Och medierna spär på det genom att göra just detta. Ja, nu gick siffrorna upp, vad beror det på då? Ja, de har inte varit tillräckligt repressiva eller de har inte haft tillräckligt hårda straff.
Mm. Peter, hur tycker du en ledarsida ska agera i relation till opinionsmätningar? Ska vi skriva om dem överhuvudtaget eller vad ska vi tänka på när vi skriver om dem?
Ja, min grundinställning är nog nej. Att vi, jag tycker inte, alltså opinionsundersökningar är nyhetsmaterial, men jag tycker det är svårt och delvis lite liksom etiskt problematiskt att dra stora liksom politiska växlar på det.
Mm. Mattias, känner du likadant den här skepsisen som Mia och Peter andas kring opinionsmätningarnas roll?
Ja och nej, den hade förmodligen känts annorlunda om den gått bra, vilket är ju talande för vilken effekt de har. Det går inte att låtsas som att de inte finns eller att de inte får resultat. Det är klart att visar de att Sverigedemokraterna är betydligt större än Moderaterna, så får det reella politiska konsekvenser, därför att det ritar om det politiska landskapet. Det gör det ännu svårare att tro på att det blir en borgerlig regering med sverigedemokratiskt stöd och inte liksom en regering med väldigt mycket SD-politik, vilket många borgerliga väljare inte heller vill ha. Så det är klart att väljarna kommer att titta på det här och ändra sig utifrån siffror som, oavsett om de stämde eller inte, kommer att påverka hur folk faktiskt beslutar.
Peter, tycker du man bör reglera opinionsmätningar? Det finns ju sådana regleringar i vissa länder där man inte, exempelvis inte får närmast tiden före valet få publicera sådana.
Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag känner ju till att det finns regleringar på vissa håll, men jag vet liksom inte närmare vilka resultat det är och liksom hur det är konstruerat sånt där. Ja, alltså jag tycker att, nu blir det väl så här politikersvar, men jag tycker att det behövs en, efter valet behövs det en diskussion om detta.
Ja, men jag håller med. Förbud tror jag är fel, men man borde ändå kunna hålla för sig för god ifrån vissa tidningars sida. Mm.
Ja, det är ju uppenbart att det finns en vilja att, och risken med att reglera det här är att alla seriösa aktörer avstår och så kommer någon frifräsare och det är fritt fram och liksom mer eller mindre önska de siffror man vill ha.
Mm, ja, precis.
Ja, förbud är sällan.
Då ska jag också säga att politikers svar, eller diskussionen lär fortsätta helt enkelt.
Eller som du säger på Aktuellt, vid varje när de ska gå vidare till nästa ämne. Spännande.
Spännande. Men hörni, nu ska det bli ännu mer spännande och nu är det slut med politikers svar. Nu kommer vi till mitt favoritmoment och nu ska det bli alltså svar direkt. Det är nämligen ett sätt då att stresstesta våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja rätt från fel och snus från guld. Jag kommer ställa er inför nyligen väckta förslag och ni ska omedelbart säga om ni är för eller emot. Och svaret måste komma direkt. Mm. Ni har alla varit med om detta tidigare. Ska vi sätta igång?
Ja,
spännande.
Moderaterna och Kristdemokraterna vill hjälpa Ukraina med mer vapen, framförallt med tungt artilleri. Därför vill man bland annat sända svenska pjäser av typen Archer till Ukraina. Regeringen tycker dock det räcker med ammunition. Men vad tycker vi om KD och M:s förslag att skicka tyngre vapen till Ukraina? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
För.
Ja, det var ingen tvekan där.
Nej.
Så regeringen gör fel då som inte skickar iväg våra kanoner till Ukraina?
Ja.
Okej. Okay.
Nu har jag faktiskt inte följt vad de anför för motiv, men jag tycker att det känns lite konstigt varför vi inte skulle göra det. Alltså, Patrik Oksanen har ju en intressant text i tidningen på vår sida i helgen just om det. När Finland stred mot Sovjet så tömde vi ju i princip våra arméförråd. Ja. Alltså, vi sänkte ju vår egen militära förmåga avsevärt för att hjälpa vårt grannland. Och jag vet inte riktigt varför vi inte skulle göra det nu också.
Det är från en text som kommer på måndag.
Jag tänkte också det. Ska vi...
Hörrni, då var ni eniga om detta. Då fortsätter vi. Sverigedemokraterna, de vill göra det lättare att bygga hus. Partiet kallar det ett egna hemsprojekt och i det ingår ett förslag på att, nu citerar jag, ett typgodkänt småhus i traditionellt svensk stil som ska vara befriat från bygglov, vara utformat för att passa en genomsnittlig familjestorlek och kunna byggas i hela Sverige. Vad tycker du om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Emot. För.
Jo, men alltså, jag är för att man ska göra det lättare, men man ska liksom inte driva hur huset ska se ut.
Ja, men det ingick ju förslaget att det ska vara ett...
Ja, men då är jag emot. I Malmköping fanns det en familj som ville ha sitt hus rosa. Det fick de inte för att kommunen sa nej, för att det var inte...
Men nu ska Mattias berätta vad för typgodkända småhus är det bästa sedan skivat bröd.
Nationalromantiska.
Nej, men man kan ju liksom... om man har smak, vilket jag inte har, så kan man förstås vara emot förslaget av det skälet. Men jag tycker att viljan att skapa spår för folk att bygga egna hus lättare. Jag är för allt eller i stort sett allt som ökar liksom byggande och att folk kan bo som de vill.
Mm. Och varför du emot, Peter?
Ja, alltså det här, nu hade man ju velat ha bildradio här. Alltså det är ett, liksom, ett fint typhus som Sverigedemokraterna själva har suttit och skissat på riksdagskansliet.
Men, det är, liksom, men bara det.
Det är liksom det som gör hela förslaget så bisarrt, att det är liksom det är Sverigedemokraterna tar fram någon liksom puttinutt arkitektur som man sen ska rulla ut över riket liksom, oavsett miljö. Alltså det här huset, jag kan bara ta min egen livsmiljö liksom, på Gotland. Det hade ju blivit fullständigt bisarrt med den här typen av kåkar i villakvarteren.
Men Peter, ifall de typhusen hade sett ut som Liljevalls tillbyggnad, hade du varit för förslaget då?
Jag hade varit mer positiv. Jag hade varit beredd att tillsätta en utredning.
Ja, okej. Okay. Lite blandade åsikter. Om...
Ja då.
Ja, okej. Okay. Mia, vad vill du säga?
Nej, jag är emot, och det här tycker jag påminner om Sverigedemokraternas syn på kulturpolitiken. Alltså att man har en idé om vad som är rätt kultur, men och nu också helt plötsligt en idé om vad som är rätt sorts hus. Alltså vad är fint hus? Vad är ett vackert hus? Och inte det här att man vill gå in i... Inte, det, för all del, jättebra att man vill göra det enklare att bygga och sånt där. Men det är ju bara vissa hus då som ska bli det som de tycker är det fina. Och det där har jag väldigt svårt, för jag tycker det påminner om deras kultursyn. Mm. Alltså gärna offentlig konst, men så ska det vara sånt som man ser vad det betyder. Vad det föreställer och sånt. Mm.
Men jag tror faktiskt att de kan få ett... visst gensvar för det här. Alltså det är precis som det har ju blivit allt vanligare i politiken med eller kommun, ute i kommunerna, att politiker liksom går till val eller liksom anför att så här, pekar ut vissa stilar som det ska, och det ska då gärna vara så här gammal stil. Mm.
Precis, det vet vi att det finns. Det ska ju se ut som, när, som man byggde förr med den gamla kvarterstaden ofta och sånt där. Hörrni, vi går vidare. Sänk biljettpriser i kollektivtrafiken, det föreslår Vänsterpartiet. De pekar på att priserna har stigit i många år, mycket mer än andra priser. Koldioxiden måste pressas ner, och eftersom övriga priser i samhället har ökat, så vill man då stödja kollektivtrafiken. Genom att då staten ska gå in och finansiera hälften av de intäkter som biljetterna ger idag, så biljettpriset ska alltså halveras. Vad tycker du om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Emot.
Jaha, vem känner sig manad att kort och koncist motivera detta?
Det är redan väldigt subventionerat.
Ja.
När man subventionerar sånt här, så kommer det de rika till dels, men det hjälper inte de fattiga.
Okej, är det så? Peter, någonting att lägga till?
Nej, ja, men precis som Mattias säger, det är redan väldigt subventionerat.
Mm. Så är det. Ja, det var de svar direkt jag hade den här gången.
Vad eniga vi var.
Ja, faktiskt. Det var
det närmar sig val. Ville...
Ja, Paulina är inte med heller.
Mattias tycker som Sverigedemokraterna.
Det gör han.
Ja, när de tycker som jag, så tycker jag som Sverigedemokraterna.
Om Paulina hade varit med hade vi kunnat få en väldigt intressant diskussion om kamratposten. Men det tar vi en annan gång.
Hörrni, vi ska gå vidare till mitt favoritmoment. Det som vi kallar Är du smartare än ledarskribent? Det är helt enkelt gammal hedlig frågesport i bästa Gösta Knutsson-anda, där jag ställer våra bildade skribenter inför kunskapsfrågor. Och ni som lyssnar kan vara med och tävla också. Svarar ni rätt på fler frågor än Peter, Mia och Mattias, då är ni helt enkelt smartare än just de här ledarskribenterna. Ni kan reglerna, man får svara när man vill. Svara gör man genom att säga sitt namn. Då slutar jag läsa frågan. Fel svar ger minuspoäng.
Vem är stormästare?
Det är Paulina som har frivilligt abdikerat den här gången idag. Ämnet för dagen är förstås valrörelse, och vi ska kolla hur bekanta ni är med citat från tidigare valrörelser. Jag kommer läsa upp ett citat, och då vill jag veta vem som är upphovspersonen. Man kan också få extra poäng genom att säga vilket år eller vilket val citatet uttalades. Men där får man inga minuspoäng, men man kan då få lite extra. Mm. Ni förstår vad jag menar?
Mm.
Ja.
Jag börjar väldigt enkelt. Då säger jag så här. Försök inte gömma dig bakom mina kjolar.
Maria var först. Det var Mona Sahlin sa det till, var det till Carl Bildt?
Nej.
Och så fortsatte hon, för de är korta nog som de är.
Ja, de är ganska korta, sa hon.
De är ganska korta som de
helt
är.
Rätt. Vet du vilket år det var då?
Var det 91?
Ja, det är rätt. 2 poäng till Mia. Peter, du...
Om jag vet vad hon hade för kjol, får jag extra poäng då? Det var en svart skinnkjol.
Ja, du vet, ja, okej. Nej, du får ingen extra poäng. Det är guldstjärna. Peter, upplevde du att du var snabbare där?
Ja, jag gjorde
det. Det här
är som min son när han gamar, när det är liksom någon så här mikrosekunds lagg som gör att han inte hinner skjuta någon i huvudet.
Nej, men den där var så enkel. De framtida frågorna kommer bli svårare, så då kommer du, Peter, kunna briljera. Är ni redo för nästa?
Ja.
Jag leder inte världens mest briljanta regering. Statsråden tillhör inte den yppersta intellektuella eliten. Mattias, låt höra.
Göran Persson.
Mycket, helt rätt. Minns du vilken valrörelse det var också?
Det var väl till Fichtelius, så det bör väl vara till... Ja, när kan det vara? Var det till 2002?
Helt rätt, men han sa det faktiskt i när han var besökte en skola i Norrköping.
Ja.
Och det fångades då upp av en TT-reporter som var också plats.
Ja.
Två poäng där. Ni andra, känner igen det?
Ja.
Nej, faktiskt inte. Annars brukar jag gilla Göran Persson.
Ja, jag tycker det är lysande citat.
Ja.
Göran Persson är med i nästa citat också. Vad står nämnsam?
Mm.
Detta visar bara att Göran Persson är desperat. Hans lägenhet är nog inte så mycket mindre än våra 240...
Fan.
Peter.
Det här måste vara Bo Lundgren 2002.
Ja, helt rätt.
Och... Du måste ha sagt det på skånska, då hade jag tagit.
Hans lägenhet är nog inte så mycket mindre än våra 240 kvadrat. Det är inget exklusivt hus direkt.
Ah, det är så mycket.
On earth could they win?
Det här påminner, det var någon gång när Timbro hade någon seminarium om fastighetsskatter.
Nu tänker
någon
du på Wikling.
Ja, vad var det han sa då? Att man har ett hus i Stocksund.
Man kommer inte så långt på 10 miljoner.
och det här var alltså för 15 år sedan när 10 miljoner var ännu mer pengar än idag. Så att, ja.
Det är det fortfarande.
Oj, nu kommer en svår. Jag blir imponerad om ni kan den här. Vill ni höra?
Mm.
Mm.
När mansgrisarna i ditt parti får bestämma, sparas det på barn och satsas på betong?
Mattias.
Maria. Det måste vara Gudrun.
Nej, det är tyvärr fel.
Ja,
jag sa att det var svårt.
Mm.
Då går det väl över till mig, va?
Ja, du får höra på Mattias.
Ja, det är Carl.
Nej, det är det inte.
Vad fan?
Nej.
Sparas på barn och satsas på betong.
Skulle han verkligen säga mansgrisarna?
Han körde på spara på barn och ge till betong i valet 98. Väldigt hårt.
Ja. Då tog han det kanske från den här personen, nämligen Ann Wibble, som sa det 1994 i debatt med Margareta Winberg. Både Mattias och... Ni nollade det, precis.
Peter hade bara en minuspoäng. Det var bara en minuspoäng. Så det blir...
Ja, precis. De har ett... Nej, just det. Ni har ett poäng vardera. Den här är kul, tycker jag. Men svår. Jag tror nyliberalismen har nått sin kulmen.
Det måste vara Reinfeldt.
Ja, vill ni svara, säger ni era namn? Om ni vågar.
Mattias.
Ja.
Jag chansar på Olof Palme 1985.
Snyggt! Både rätt år och rätt person.
Det är klart att nyliberalismen spelat ut sin roll. Borgarna tror att det är detta folk vill ha i sina stugor, men så är det inte.
Precis, han var på hugget där i sin sista valrörelse verkligen, Palme. Mm. Då har du 3 poäng, Mattias. Petra 2 och Mia 1. Den här då. Om ett parti inte förmår värna om den människosyn som man säger sig företräda, nämligen respekt för allas rätt att vara olika, en människosyn som jag delar, då vill inte jag vara med.
Det var för generiskt, det kunde vem som helst ha sagt.
Men just det, då vill inte jag vara med. Det måste vara någon.
Ja, det här kombineras med ett avgångshot nämligen, kan jag säga också. Bara några dagar före valet. Nej, det kanske var svårt. Någon som vill chansa? Svaret är Tove Livendal 2002. Hon hotade att avgå som...
Vad roligt.
Den här då. Hade jag varit chef här så hade jag lagt ner P3 för länge sedan.
Mattias.
För jag tycker det är Mattias.
Det är Jimmy Åkesson.
Det är Jimmy Åkesson.
Vilket år?
Det var väl förra valet, 2018.
Snyggt, Mattias. Då går du upp på 5 poäng. Den här då? Den här är svår också. Hela sommaren har vi längtat efter värme och sol. Jag tror det är samma sak med samhällsklimatet. Vi längtar efter omtanke och hänsyn. En människosyn där vi är mer rädda om varandra.
Nu måste jag ju börja chansa här lite.
Ja.
Så jag säger att det är Alf Svensson.
Helt rätt!
Yes! Då riskar jag ingen minuspoäng. Hur länge var han kvar? 98.
Ja, helt sant. Då har du 4 poäng, va?
Mm.
Och Mattias har 5 och Mia har 1.
Jag har 1. Mm.
Då har vi bara en fråga kvar, och det är ju då utslagsfrågan mellan Peter och Mattias blir då. De här 240 kvadratmeterna som inte exklusiva huset som Bo Lundgren hade då, som låg i Djursholm. Hur mycket hade han betalat för den villan? Vilket också nämndes av Göran Persson i valdebatten. Närmast vinner.
Okay.
Den köptes alltså 2002.
Jag säger 5 miljoner.
Mm.
Ja, det låg där omkring. Jag säger 5,5.
Och Mia?
Eller får jag ändra mig?
Ja.
Jag tror jag säger 6.
6. Och Mia?
Jag hade också tänkt säga 6, och då säger jag 6,5.
Nu är det spännande, för Petra har nämligen helt rätt. Den kostar 6 miljoner, och då är det värt att gå upp på lika. Då får vi ta till en utslagsfråga mellan bara Peter och Mattias. Det var ju så att Bo Lundgren, jag hade förberett för den utslagsfråga här faktiskt.
Ja.
Bo Lundgren flyttade ju, när han flyttade till Djursholm så sålde han en lägenhet på Karlaplan i Stockholm som var 189 kvadratmeter stor. Den hade han köpt 1997. Hur mycket hade han betalat för dessa 189 kvadratmeter på Karlaplan när han köpte den 1997? Närmast vinner. Ja.
189 kvadrat.
Ja. 1997.
3,2.
3,5.
Ja, det här är så jämnt. Det var 3,3 som Mattias vinner.
Gud vad duktiga ni är.
Ja, där fick vi lite skolning i modern samtida ekonomisk historia också.
Exakt. Fastighetspriserna Stockholms vinner.
1997 köpte jag... och min kära hustru första lägenheten.
Var det 189 kvadratmeter på Karlaplan?
Det var inte riktigt så. Däremot en väldigt fin lägenhet i Hjorthagen. Där den tidigare familjen, det var dödsbo. Det var rätt rart. Den tidigare familjen hade 3 barn. Det var 10 år mellan barnen. För det första var tvunget att växa upp och bli 20 innan de kunde få det sista. För det var så trångt.
Aha.
Ja.
Men hörni, vad får man för 3,3 miljoner idag vid Karlaplan? Det är inte många kvadrat.
Inte i Karlaplan, en garderob kanske.
Ja, kanske det.
Ja, frågan är om man ens kan köpa den gamla lägenheten i Hjorthagen längre.
Nej.
Jag var faktiskt i början på 2000-talet träffade jag en man som på 70-talet fick betalt 10 000 kronor för att ta över en femrummare på Södermalm.
Var det visst renoveringsbehov eller?
Nej, men alltså då var det, alltså nu var den säkert inte i något toppskick med våra mått mätt, men ett tag var det ju väldigt stor utflyttning från Stockholms innerstad. Det här kan väl säkert du, Andreas, men befolkningen i Stockholms innerstad minskade ju under flera decennier.
Ja, och den är ju fortfarande inte så hög som den var förr, liksom, när folk bodde trängre. Det finns väl lite så här, om man exempelvis läser Claes Östergrens bok Gentlemen från början på 80-talet. Det är väl liksom den första tecken på den nya urbanismen som kommer där, att det börjar bli häftigt med innerstäder igen. Liksom. Mm. Alltså, under lång tid hade det inte, det var ju ganska förslummat och det var ju inte så trevligt att bo.
Det var inte fräscht.
Nej, det var det ju verkligen inte.
Gentrifieringsromanen Gentlemen.
men det är första tecknen liksom, på det där. Alltså.
Det var ju det när de lät väl några... millennials läsa om de här klassiska Jack och sådana, och de bara slogs av, och jag tror egentligen, men också just att, fan, det fanns jobb och bostäder i innerstan, liksom. Vad var det tuffa?
Det roliga är ju med Jack så är det faktiskt att han får ju ett kontrakt på en tvåa på Hornsgatan. Men han tycker det är så jobbigt att städa ur den så att han bestämmer sig för att inte flytta
just
in.
Just det.
Det är rätt fantastiskt. Hörrni, sista punkten. Vi ska ta den här lilla trevliga rundfrågan då jag ställer en helt spontan fråga och ni svarar lika spontant och trevligt. Veckans fråga är så här helt enkelt. Vad ser ni fram emot under valrörelsens sista vecka? Om något som ni skulle vilja tipsa lyssnarna om. Ska Mia börja?
Åh, vad svårt. Jag tror inte jag ser fram emot något. Får man komma undan så lätt? Ja. Jag vill att det ska vara över och så vill vi veta hur det går.
Okej, men du kanske ska göra någonting annat som inte har med valrörelsen att göra som du kan tipsa om. Om man vill slippa valrörelsen.
Ja, att det kommer vara en sån här indiansommar så att det blir minst en vecka till när man kan gå ner och bada i Mälaren på Kungsholmen.
Gud, så härligt. Mm. Mattias då, vad vill du tipsa om? Eller vad ser du fram emot?
Ja, men själva valdagen. Jag menar, politik är en speciell typ av konstverk. Det har sina speciella... Det tar inte nödvändigtvis fram det mest begåvade hos de som tävlar. Men institutionen, att gå och rösta, att räkna ihop rösterna, processen med överlämnandet av makt, det ansvarstagande som utkrävs och inte sällan utspelas på kvällen där. Alltså också valvakorna som man inte sällan... Ja. Alltså SVTs bevakning och sådär. Det finns ju gamla och för de som har den typen av fetisch, vilket jag får erkänna att jag har till viss del, så är det en rätt fin övning i liksom vad som händer under valnatten och sådär. Så valdagen tycker jag är en väldigt vacker institution.
Mm. Peter?
Jag ser fram emot att sitta i TV4s valpanel på valdagen. Och så ser jag också fram emot den här... Ja, men jag tycker också att valdagen är högtidlig. Det finns något med... Alltså det är den här anspänningen inför klockslaget 20 som finns på... Den upplever man bara var fjärde år. Och sen den här sifferpornografin som sen tilltal. Alltså att val.se är ju en liksom fantastisk källa till all möjlig information.
Jag ser också fram emot klockan 8 på söndag givetvis. 8.01 när jag kan konstatera att jag har vunnit en flaska gin av dig, Peter. Med tanke på att valet kommer visa på att Liberalerna har en tryckt avstånd till...
Då säger jag så att kom ihåg att förra valet så diffade ju Valu ganska rejält från valresultatet.
Jag kan vänta några timmar till på den här ginflaskan. Det gör ingenting.
Du får vänta tills de öppnar bolaget.
Ja, precis. Hörrni, stort tack för att ni ville vara med i podden idag och prata om alla dessa roliga och intressanta saker. Det var jättetrevligt att ha det här. Tack så mycket.
Tack själv.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Exempelvis, vad ska vi ägna den sista veckan fram till valet åt att avhandla? Bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.